Så roligt att se så många nya här. Det sa jag kanske förut, men vad kul. Jag vet inte hur du upplevde texten när jag läste den för dig för en stund sedan. Men jag hoppas att du kände allvaret i den, kraften i den. Paulus markerar att han inte bara skriver för skojs skull. Han skriver inte, han markerar att hans ord inte kan viftas bort eller läsas lättsamt på något sätt. Det går kanske inte att undvika när man läser en text så långsamt som vi gör och går igenom den så långsamt att man blir lite hemmablind och inte riktigt drabbas varje gång av hur kraftfull den är. Men idag kommer vi in i en ny tanke i Efesierbrevet. Och även om den här tanken bygger på någonting som vi har sett tidigare så får vi nu en möjlighet att få ett sorts förstahandsintryck. Och här är det tydligt att Paulus inte har tid för trams. Han talar om allvarliga saker, mycket allvarliga saker. Så antingen skriver han om dig när han talar om hedningarna här som lever i tomhet. Antingen handlar det om dig. Och då skulle jag vilja vädja till dig att inte förlora en sekund utan kasta dig på Kristus med allt vad du har. För det är allvarliga saker. Eller också skriver han inte om dig, också är du i Kristus, då skriver han kanske om någon som du älskar. Ja, men då kastar vi oss på Kristus också och ber till honom om att den som vi älskar ska få se det som vi har fått se. Ska få sitt liv förvandlat. Paulus ger en kärnfull och oerhört träffande bild av den gudlösa människans förtvivlade tillstånd. Det gudlösa livet, ska vi se här i texten, är obeskrivligt tomt och olyckligt. Och det här är en hjälp för oss att få en inblick i den gudlösa människans förtvivlan. Också om vi är kristna, därför att om vi själva förstår djupet av vår synd, alltså det tillstånd som vi var i innan vi kom till tro, så får vi också en ny vision av vad det innebär att ha kommit till tro. Vi får en ny vision av vad Gud faktiskt har räddat oss till. Men det är också en hjälp för oss att höra och förstå vad det är som händer när vi berättar om vår tro för andra. Och vad det är som krävs för att den personen faktiskt ska höra och förstå. Vi får se här i texten att frälsningen är helt och hållet ett verk av den helige ande. Det är ingenting vi kan göra, skapa i oss själva. Det är ingenting vi kan liksom tänka oss till eller bestämma oss för. Det är någonting som föds fram övernaturligt i oss. Så låt oss titta på texten. Jag har tre huvudpunkter i predikan. Men innan vi kommer till dem så skulle jag vilja stanna till vid ett par detaljer som kan vara bra att ha med sig som inledning här. Han börjar med att säga därför. Därför, ser ni det? Det första ordet, vers 17, därför. Så det bygger alltså på ett resonemang som har varit tidigare i texten. Han har talat om församlingens enhet. Framförallt har vi sett i de sista verserna att han har talat om mognad och att växa i kärlek. Och nu verkar det som att han ägnar resten av brevet åt att svara på frågan om hur vi som församling ska leva för att växa tillsammans som kristna. Som han precis har pratat om. Han har talat om, här, ni ska växa. Bygg upp varandra i kärlek. Och så blir det liksom, hur? Och så ger han liksom resten av brevet. Massa olika konkreta, handfasta råd på hur det här ska gå till. Så han uppmanar oss att bevara enheten. Och därför finns det saker som vi ska undvika och saker som vi ska söka. Och vi ska påminna oss om. Och sen fortsätter Paulus och säger, jag varnar er i Herren. Det har vi inte sett tidigare. I alla fall inte i Efesierbrevet. Så han nöjer sig inte med att bara säga därför. Utan han lägger ett nytt lager av allvar här. Han varnar oss. Han åberopar ett vittne, Kristus själv. Och han betonar att här är ingenting som jag själv har hittat på. Jag varnar er i Herren. Det är inte för att jag, Paulus, är trångsynt på något sätt. Det är inte för att jag har vissa käpphästar som jag gillar att prata om. Nej, nej, han varnar i Herren. Alltså, han påminner oss om att han är en apostel som skriver med Jesu Kristi egen auktoritet. Jag varnar er i Herren. Så all den auktoritet som Jesus har investerat i honom, en stark betoning på allvaret av det som han nu kommer att säga. Och så säger han: lev inte längre så som hedningarna lever. Alltså, församlingen i Efesos består ju troligtvis till den allra, allra största delen av hedningar. Hedningar som har kommit till tro. Så man brukar skilja på judar och hedningar. Två folkslag som levde här under antiken. Eller judarna var ett folkslag och hedningarna var liksom alla andra i judarnas ögon. Och han säger: lev inte som hedningarna lever. Alltså, ni som fortfarande är hedningar men som är kristna, lev inte som de andra hedningarna. Var inte kvar i det gamla livet. Varför? Jo, det är för att någonting fantastiskt har hänt er. Ni är inte längre som de andra hedningarna. Ni har fötts på nytt. Ni har fått en ny natur. Ni har fått nya kärlekar, nya viljor. Ni har fått ett liv med nytt mål, med ny mening. När ni blir kristna så blir allting annorlunda. Därför ska ni inte leva som hedningarna, som de andra hedningarna. Ni ska vara de ni är. De Gud nu har skapat er till att vara. Och sen går han vidare och så ger han sin beskrivning då av de gudlösa hedningarnas förtvivlade situation. Och det påminner om det andra kapitlet. De flesta av er var inte med när vi gick igenom det andra kapitlet. Men där i de första verserna i det andra kapitlet så har han en annan sån här beskrivning om hur vi var döda i våra synder och överträdelser. Men här ger han en mer utförlig analys. Och fast det bara är så få ord i de här tre verserna så är det nog ingen analys av det gudlösa livet som existerar som är så djupgående. Det finns andra texter. Det finns till exempel Romarbrevet 1, 18-32. Det finns Första Korinthierbrevet 6, vers 9-11. Men de är mer beskrivande. Ingen kommer i närheten av sin analys. Liksom. Ingen kommer i närheten av att beskriva det här förtvivlade tillståndets förtvivlade tillstånd. Och därför är det också relevant för oss. För det finns ingen text som så träffande beskriver vårt samhälle idag. Så när vi bättre förstår den här texten så kommer vi att bättre förstå vårt samhälle. Och då kommer vi också bättre att förstå hur vi kan vara till hjälp för de som lever i den här förtvivlan. Så nu, predikans punkter här. I den 17:e versen ger Paulus en övergripande bild av det här förtvivlade tillståndet. Klickar hela tiden. Se om jag kan ändra på det på något sätt. Genom att förstöra den. Okej, får vi se. Nu kom det lite mer ljud här, men går bra. Så vers 17, han ger en övergripande bild av det här tillståndet. Och sen i vers 18 så ger han oss ytterligare någonting som karaktäriserar det här tillståndet. Och sen i vers 19 beskriver han vad det får för konsekvenser. Idag kommer vi bara titta på vers 17 och 18. Så vi får fortsätta nästa gång med att se vad konsekvenserna är. Och nu delar jag upp predikan i tre punkter. Tre saker som karaktäriserar det gudlösa livets tillstånd. I den första punkten så har vi vad Paulus säger i vers 17. Jag kallar den punkten för ett liv utan syfte. Ett liv utan syfte. Vers 17. I den andra punkten går vi till vers 18 och så får vi ytterligare ett karaktärsdrag i det här tillståndet. Jag kallar den punkten för förmörkat förstånd. Ni ser att jag hämtade från texten. Förmörkat förstånd. Och sen är den tredje punkten, ett tredje karaktärsdrag, vers 18, främmande för livet i Gud. Så de tre nedslagen gör vi. Första punkten, ett liv utan syfte. Paulus säger, därför säger jag er detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras tankar är tomma. Vad menar han med det? Han använder ett ord här, ett grekiskt ord som förvisso kan översättas med tankar, men det finns tre sådana olika ord i texten här. Så det är lite, man måste ha lite precision, det är lite rörigt här. Tankar fångar bara en del av det ord som Paulus beskriver här. Det här är ett begrepp som syftar till hela den komplexitet som utgörs av våra övertygelser, våra värderingar, våra känslor, våra uppfattningar och våra tankar. Det innefattar våra olika dispositioner, alltså våra olika läggningar, våra tendenser att handla, våra tendenser att leva våra liv. Man skulle kunna tala om vår personlighet. En gammal svensk översättning av Bibeln skriver här sinne. Det Paulus talar om är alltså inte bara saker som vi tänker, utan det är hela vårt sinne. Det är våra känslor, det är våra uppfattningar, det är liksom mycket mer än bara våra tankebanor. Och nu säger han att dessa gudlösa människors sinne är tomt. Det är förgängligt, det är fåfängligt. Det innebär att det är utan mål, det är utan riktning, det är utan poäng, det är utan mening eller syfte. Det är ett liv utan syfte som Paulus beskriver. Det är ett liv som förvisso är fullt av aktivitet. Det är fullt av arbete, fullt av strävan och jagande efter njutning och bekvämlighet och inflytande och bekräftelse. Allt det. Men det är ett liv som på något vis går i cirklar. Som inte vet vad det strävar efter ytterst sett. Och därför vandrar planlöst i mörkret. Det är ett liv utan mening. Frågan om mening är en av de här frågorna som ibland brukar kallas för the big five. Ni kanske har hört talas om the big five i andra sammanhang. Men det är liksom ett antal frågor som inte får något rimligt svar utan, alltså i en världsbild som inte har Gud. Om du lever i en fullkomligt sekulär världsbild så finns det massa frågor som tränger, som pockar på, som liksom säger hej, 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 kan du svara på mig? Och du kan inte svara på dem på ett rimligt sätt om du inte har Gud. Det är frågan om mening. Det är frågan om skuld. Frågan om döden. Om rätt och fel. Om lidande. Och så finns det många fler frågor som inte har något rimligt svar i en världsbild utan Gud. Till exempel frågan om människovärde. Vad är det som ger dig ett okränkbart värde? Är det ett sorts samhällskontrakt? Att vi har liksom beslutat demokratiskt att alla människor har ett okränkbart värde? Ja, men vad händer då om ett samhälle helt plötsligt demokratiskt beslutar att en viss kategori inte alls har något värde? Betyder det att vi har rätt att döda dem då? Kan vi ta en viss kategori människor och använda som en sorts organbank? Här har vi de viktiga människorna, de värdefulla människorna. Och nu behöver du ett nytt hjärta. Ja, men då hämtar vi ett här hos de här människorna som inte har något värde. Det är en bizarr tanke. Värdet är inte ett samhällskontrakt. Det är någonting mycket, mycket större än så. Varifrån kommer den i tanken? Om inte för att Gud har skapat människan och gett människan ett okränkbart värde i sig självt. Eller är det någonting som... Oh ja, jag ska inte gå vidare här. Och här då ställs vi inför den största frågan av alla. Mening. Mening. Vad är det som ger livet mening? Någon säger... Mina barn ger livet mening. Någon säger att deras arbete ger livet mening. Någon säger att min hund ger livet mening. Och visst är det här sant i någon grad. De här sakerna tillför mening. Och de tillför en viss tillfredsställelse. Men om du skulle bli av med det här som du precis har nämnt. Skulle ditt liv då bli så meningslöst att du måste avsluta det? I så fall talar vi om en ohälsosam fixering som skadar både dig och den du älskar. Ingen av er klarar av den typen av vikt. Det är det som Bibeln säger. Det är en avgud. Det är någonting som i slutänden kommer att krossa dig. Men här har vi alltså Paulus som beskriver det gudlösa livet som ett liv i tomhet. Det finns ingen riktning, det finns ingen övergripande plan. Vi kommer alla från ingenstans. Liksom, först så var det mörkt universum och slutändan så är universum mörkt, jorden kommer att försvinna. Och sen liksom, lever vi som att det någonstans där i mitten har uppkommit mening ur intet som uppgår intet. Det är en helt ologisk tanke. Däremellan så jagar vi efter vind och vi jagar efter saker som gör livet värt att leva. Men allt det här som den gudlösa människan fyller sitt liv med är saker som inte orkar bära vikten av att liksom fylla mitt liv med mening. Det är ett liv utan verkligt syfte. Det är tomhet, säger Bibeln, och ett jagande efter vind. Det är som en såpbubbla. Några ögonblick är den hypnotiserande vacker. Den glittrar i solskenet, full av färger, perfekt, rund, magiskt svävande, otroligt vacker. Och så plötsligt borta. För det var ingenting i den. Det är bara luft och ett tunt, tunt skal. Som hypnotiserade oss för några sekunder. Livet utan Kristus är alltid tomt. Det dränerar dig och berövar dig och lämnar dig tom. Utan någonting att förtrösta på. Utan någonting att vägledas av. Utan någonting att hoppas på ytterst. Utan någonting att se fram emot. Så. Tankar är tomma, det är ett liv utan mening. Vi går vidare till den andra punkten. Hur kommer det sig att gudlösa människor vill leva sina liv på det här sättet? Varför nöjer man sig med jagande efter vind? Varför nöjer man sig med tomhet? Hör vad Paulus säger. Åh vänner, jag är så frestad här att försöka mjuka upp texten. Jag känner att den är jobbig. Och jag vill att ni ska tycka om mig. Så jag känner så här, men nej, jag ska inte göra det. Jag måste motstå den här tanken. Det är en jobbig text. Och nu tittar vi på den och ser att den är ännu jobbigare. Punkt nummer två. Hur kommer det sig att gudlösa människor vill leva sina liv på det här sättet? Vers 18. Paulus säger, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Deras förstånd är förmörkat och de är främmande för livet i Gud. Det är alltså punkt 2 och 3. Så vi börjar med Paulus påstående att deras förstånd är förmörkat. Här har vi ett annat grekiskt ord som används. Och nu handlar det verkligen om förstånd. Jag tycker det är en jättebra översättning. Förstånd. Deras tänkesätt är förmörkat. Deras intellekt är i någon mening förblindat. De lever i tomhet eftersom deras förstånd är förmörkat. De kan inte se klart. Bibeln beskriver ofta den gudlösa människans tillstånd i termer av blindhet och mörker. När Paulus skriver andra Korinthierbrevet så talar han i det tredje kapitlet om skillnaden mellan de som har kommit till tro på Kristus och de som inte har gjort det. Han säger att problemet är att de som inte har kommit till tro, de har som en slöja som ligger över deras hjärta.
hjärtan. De kan inte se. Och därför säger han, därför kan judarna varje sabbat gå till synagogen och lyssna på Guds ord. Men de förstår inte vad ordet talar om. Det är som en slöja. De ser liksom lagens bokstav. De har ett förstånd. De kan vara superintelligenta. Men ändå så är det som att de inte fattar vad Bibeln, vad texten säger. För de är förblindade. I det fjärde kapitlet så blir han ännu mer specifik. Han talar om sig själv som en predikant. Och så förklarar han varför vissa inte kommer till tro. Han säger så här, andra Korintierbrevet 4, vers 3 och 4. Han säger, om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Hör du, den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Det är samma sak som man säger här i Efesierbrevet 4:18. Det är en av de katastrofala följderna av syndafallet, av människans uppror mot Gud och hennes fall i synd. Vårt förstånd förmörkades så att vi inte längre kan se klart. Vi är förblindade, vi är upptagna av oss själva. Romarbrevet 1:21 säger Paulus så här. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan eftersom de förblindades av sina falska föreställningar. De kan ha varit raketforskare. De kan ha varit supersmarta. Men fortfarande är det någonting som är liksom en... Eller någonting. Det finns liksom en kolossal blind fläck. Och det leder oss vidare. Ett annat ord som är vanligt i Bibeln för att beskriva samma tillstånd är ju mörker. Vi har talat om blindhet nyss. Nu är det mörker. Bibeln talar ofta om ett folk som sitter i mörker. Och mörkret är inte bara ett uttryck för att deras förstånd är förmörkat, utan också att de är utan hopp. De lever i förtvivlan. Det finns inget ljus, det finns ingen kunskap, det finns ingen vägledning. Det finns bara deras egna falska föreställningar om att mitt jobb är meningen med livet. Och det driver dem i ett jagande efter vind. Och Jesus själv säger i Johannes 3:19. Han säger, detta är domen. Johannes 3:19. Detta är domen. Ljuset kom in i världen. Han talar om sig själv här. Ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Deras förstånd är så förmörkat. Att de älskar mörkret mer än ljuset. De väljer hellre det onda än det goda. Profeten Jesaja säger i sitt 60:e kapitel, andra versen, att mörker, en profetia liksom, mörker ska övertäcka jorden. Ett tjockt mörker ska ligga över folken. De kan inte se andliga saker. De kan inte se varifrån deras människovärde kommer. De kan inte se varför de lever som om deras liv har en mening som är större än deras egen personliga bekräftelse. De kan inte förstå varför de känner skuld över vissa saker. Eller varför de vet innerst inne att vissa saker är rätt och vissa saker är fel. Det finns överväldigande bevis, inte bara för att Gud existerar, utan också för att Jesus är Guds son som uppstod från döda. Men de kan inte ta in dem, för att det är förmörkat. Paulus säger i 1 Korintierbrevet 2:14, han säger, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Ser ni? Det är som ett sinne som saknas. Att komma till tro på Jesus är ingenting som vi tänker oss till. Det är inte någonting som sker genom vårt intellekt. Absolut har vi användning av vårt intellekt. Alltså intellektet står inte i konflikt här. Vi kan undanröja massa onödiga hinder för tron. Men den frälsande tron formas inte så. Jag blir inte argumenterad till att bli en kristen. Det är en andlig operation. Den helige ande kommer och föder mig in att bli en kristen. När vi kommer till tro på Kristus så vill Bibeln ofta beskriva det i termer av ljus. Matteus 4:16 citerar Jesaja som säger: "Det folk som sitter i mörkret ska se ett stort ljus." Det är liksom ett löfte om frälsning. Det är ett löfte om Kristus. Hör vad Paulus säger i andra Korinthierbrevet 4:6. Han säger: "Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret." Alltså en hänvisning till skapelsen. Gud skapar med sitt ord. Ljus ska lysa ur mörkret. Denna Gud har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska få sprida sitt ljus. Så samma skaparkraft som är verksam i skapelsens morgon är också verksam i att lysa upp våra hjärtan så att vi föds på nytt, så att vi blir en kristen. Det är så det är. Det är ljus som lyser upp mörkret. Och det här är någonting som de flesta kristna kan vittna om, i alla fall de som har kommit till tro i vuxen ålder. Många av er som jag känner väl kan vittna om det här. En gång såg jag inte. Jag kunde inte se. Men nu ser jag. Det är som att jag har fått ett nytt sinne. Det är som att mina ögon har öppnats. Det är som att någon har slagit på en lampa. Jag har inte blivit intelligentare. Det är inte det som har hänt. Jag är fortfarande samma i någon mening, men det är något helt nytt. Förut kunde jag inte se, men nu kan jag det. Jag tror inte att jag är ensam om att ofta känna en stark frustration när jag talar med människor som inte är kristna. Även vissa som kallar sig kristna. Och känna hur frustrerande tomma de här samtalen är. Det är som att hela deras liv handlar bara om ytliga saker. Och det går inte att komma djupare. Det går inte att prata om någonting annat än att du ska köpa ett hus, du ska köpa en bil, du ska byta ett jobb, du ska liksom göra det här, du ska göra det här, da. Det är bara stumt. Och det är som att man bara vill skaka dem. Och så är det som att även om samtalen går djupare, så är det som att världens bästa nyheter inte tränger in. Det är bara stopp. Och jag kan berätta om fullkomlig salighet i evighet. Jag kan liksom prata om det som är obeskrivligt gott. Och jag kan argumentera och debattera. Men det är bara stumt. Det är bara dött. Och jag är säker på att många av er känner igen känslan. Två personer, en som är kristen, en som inte är kristen, de kan lyssna på samma budskap eller de kan läsa samma bok. Och för en kristne så kan man uppleva att varje ord glöder. Det är bara liv liksom. Det är som att det går rakt in i min själ och blir till obeskrivlig, underbar uppbyggelse. Mitt liv är förvandlat. Och den som inte är kristen hör samma sak och säger: "Jag fattar ingenting. Jag bara zonar ut hela tiden. Det liksom händer inget. Vad är det du ser?" Deras förstånd är förmörkat. De kan inte uppfatta andliga ting. Det var den andra punkten. Det tredje karaktärsdraget i det här tillståndet som den gudlösa människan befinner sig i har vi också i den 18:e versen. De är främmande för livet i Gud. Främmande för livet i Gud. Vad betyder livet i Gud? Ja, det är inte så mycket det liv som Gud befaller, så att säga. Det är inte så mycket ett liv i enlighet med hans befallningar som levs i lydnad till Guds lag. Nej, Paulus talar mer om det liv som är Guds. Alltså det liv som vi får del av när vi förenas med Kristus genom tron på honom. Så, alltså när vi tror på Kristus förenas vi med honom på något förunderligt sätt. Och vi får del av allt det som är hans. Han delar sitt eviga liv med oss. Det är det livet Paulus talar om här. Han säger att ännu en tragedi med den gudlösa människan är att den gudlösa människan är utanför det liv som Gud ger. Han får inte del av det. Han kan inte njuta av det. Jesus säger, Johannes 17:3, detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så Jesus säger att han har blivit sänd till världen för att ge Guds folk det eviga livets gåva. Den som inte har det eviga livet känner inte Gud och känner inte Jesus Kristus. De lever ett liv utan syfte därför att deras förstånd är förmörkat och därför att de är främmande i livet i Gud. Och det här innebär, precis som Paulus talade om i Efesierbrevet 2:1, om ni minns den, de tre av er som var här då. Nej, det är många fler. Det får ni överdrift. Jag fattar inte varför jag ska överdriva på det sättet. Det var ju många fler av er som var här då. Han säger i 2:1 att de är levande döda. Varför är de levande döda? De är som, vi har sett zombier på film. Men liksom, de har någon sorts liv, men de är ändå döda. Och det är liksom den bilden som Paulus använder. De har förlorat kontakten med livets källa. Det är det han säger här också. De är främmande för livet i Gud. Avskurna från Gud, utan hopp, utan mening. Ni vet Adam och Eva i Edens lustgård, de blev utslängda och de fick vandra i vildmarken, i öknen. Och på samma sätt får en gudlösa liksom bli utslängd ur kontakten, närheten med Gud och få vandra i vildmarken i ett sorts ständigt jagande efter vind. Så vi har ytterligare en verkan ifrån syndafallet. Vi talar om att människan har fått sitt förstånd förmörkat. Och här har vi en annan verkan ifrån syndafallet. Att människan skars av från livet i Gud och blev en främling för honom. Och ändå försöker människorna, alla människor försöker att leva sina liv som om vi är gjorda för någonting större. Någonstans i människan så finns ett minne av ett sorts förlorat paradis. Det finns någonstans i varje människa en djup insikt om att döden är en främling. Om att vi inte är skapta för att dö. Det finns en djup längtan i varje människa efter den Gud som har skapat henne. Och från början har gett henne ett syfte, nämligen att ära honom, att njuta av honom. Och därför är människan en liksom obeveklig sökare. Hon söker och söker och söker och strävar efter nya tillfredsställelser. Därför att det finns den här längtan. Hon fyller sitt liv med avgudar och hoppas att de här ska ge oss tillfredsställelse. Men om jag får en ny livspartner, då ska allt bli bra. Om jag bara får det här jobbet, då ska allt bli bra. Om vi bara får barn som jag har längtat efter, då ska allt bli bra. Och så har vi nya avgudar hela tiden. Men de ger inte den tillfredsställelse vi längtar efter. Så vi hoppar från den ena efter den andra. Under några år av våra liv, då kanske det handlar om fysisk njutning. Några andra år i vårt liv så kanske det handlar om status och makt. Vi är inte lika intresserade av fysisk njutning längre. Andra år i våra liv så kanske det handlar om bekvämlighet, bekräftelse. Hela mitt liv bygger på att jag ska ha en härlig sommarstuga där jag kan sitta i solen. Ständigt detta sökande efter den här okända guden som vi är förblindade, främlingar för. Så hon vandrar runt i öknen och är otillfredsställd efter att ha förlorat livet i Gud. Förlorat sin sanna natur. Förlorat sitt syfte, sitt mål, sin riktning. Och istället sysselsätter hon sig med att jaga efter vind. Och lyckas aldrig finna den här djupa glädjen som hon längtar efter. Du har säkert hört Augustinus, kyrkofadern Augustinus berömda ord. Han ber till Gud. Och så säger han: du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Det beskriver så träffande den här outtröttliga jakten. Och det väcker förstås frågan: du som hör detta, har du funnit denna vila som Augustinus pratar om? Har du det? Kan du säga: ja, jag har den djupast tänkbara tillfredsställelsen. Han är min. Jag har den och jag njuter av honom. Vi måste ställa en fråga till innan vi är färdiga med predikan för idag. Varför är de gudlösa främmande för livet i Gud? Paulus säger det här. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga. De är okunniga. Här har vi det tredje ordet som handlar om förstånd, kunskap och tänkande. Vad är de okunniga om? De här hedningarna som är främmande för livet i Gud. Det säger inte texten. Men det är inte särskilt svårt att föreställa sig här. Först och främst är de okunniga om vem Gud är. Varför är de främmande för livet i Gud? Därför att de inte känner honom. Om de visste vem han är så skulle allt vara annorlunda. Men de är okunniga om vem han är, om hans attribut. De vet någonting om honom, tillräckligt för att avvisa. Men de vet inte vem han är. De är okunniga om Guds helighet. Vänner, han är helig. Han är inte som vi. Han är en förtärande eld. Han är så helig att ett möte med honom traumatiserar oss. Profeten Jesaja fick se Jesus Kristus sitta på sin tron upphöjd i templet. Omgiven av serafer som ropar helig, helig, heligt. Och Jesaja inför den här monumentala, obeskrivliga synen. Han faller ner i förkrosselse på marken och han ropar: ve mig, jag är förlorad. Det är ute med mig. Därför att blotta mötet är så, jag har inget annat ord än traumatiserande. Det är, ja, han är så helig. När lärjungarna, ni vet, Jesus föds som människa, går bland oss och ibland så liksom glimrade igenom ännu tydligare den här obeskrivliga heligheten. De befinner sig i en båt och det börjar storma och lärjungarna börjar frukta för sina liv. Jesus ligger och sover och de tror att de kommer att dö och de väcker honom och säger: men bryr du dig inte? Vad gör du? Hur kan du ligga här och sova? Och han reser sig upp i båten under den här galna stormen och han befaller vinden och vattnet att tiga och vara stilla. Och han räddar deras liv. Allting blir på ett ögonblick stilla. Allting tystnar. Man kan liksom föreställa sig skummet ligger kvar på vattenytan som nu är spegelblank i övrigt. Och lärjungarna blir de glada för att han har räddat deras liv. Texten säger, De blir rädda. De blir ännu räddare. De liksom tittar på honom och så frågar de sig, vad är han för en sort? Vem är han som kan göra detta? Och de drabbas av fruktan. Han liknar ingen annan. Gud är upphöjd i ära och härlighet. Han är unik i sitt slag. Han är evig, oföränderlig, ofattbar, allsmäktig, fullkomlig, oändlig i rättfärdighet, i godhet och sannfärdighet och ära. Han är allt detta. Han skapar allt ur intet och han upprätthåller universum i varje sekund. Han är fullkomlig i sin kärlek, i sin nåd, i sin barmhärtighet. Om den gudlösa människan bara skulle få se en glimt av detta väsen skulle allt förändras. Men de är främmande för livet i honom. Det är för att de är okunniga om vem han är. De tror att han är en tomte bland molnen. Att han är liksom en snäll gammal farfar. En sorts himmelsk terapeut som säger allt kommer att bli bra, allt kommer att bli bra. Det är lugnt, det är lugnt. Det är ingenting, det är ingen gud som är värd att tillbe. Han är obeskrivlig, vänner. Han passar inte in några kategorier. Men de är inte bara okunniga om vem han är. De är också okunniga om hans syften med hela historien. De är okunniga om att han kontrollerar varje atom i universum så att allt som sker, sker i enlighet med hans vilja. De är okunniga om att han har ett syfte med allt som sker. Dessutom är de okunniga om att han har bestämt en dag då tiden har nått sin fullbordan. En domens dag då den här världen ska ta slut och han ska hålla dom över alla hans fiender. Det ska komma en dag då Satan och alla som tillhör honom ska kastas i sjön av eld och evigt fördärv. De är okunniga om allt det. De tror att eftersom vi kan klyva atomer och vi kan bygga vapen och avancerade datorer så behöver vi inte oroa oss. Men hela världen, hela historien kontrolleras av denna Gud. Han har skapat den och han kommer att uppfylla sina syften med den. Han har inte dragit sig tillbaka, han har inte retirerat och låter världen sköta sig själv. Nej! Han har sina syften och ingenting kan hålla hans hand. De gudlösa är okunniga om att de är i Guds händer. Och de är okunniga om att det är en fruktansvärd sak att falla i den levande Gudens händer. Men vänner, de är också okunniga om vad Gud har gjort för dem i Jesus Kristus. De är okunniga om att Gud i sin oändliga godhet har sänt sin son, sin enda son, den han älskar, att lida och dö för att återlösa oss. För att friköpa sitt folk och för att föra dem till honom själv som sina egna barn. Han är inte bara en Gud som traumatiserar och som är hög och fruktansvärd. Han är det. Han är oändligt god. Så god att han inte håller tillbaka det vackraste han har för vår skull. De är okunniga om att den som av hjärtat förtröstar på Kristus kommer att genomgå en förvandling som är så monumental att den bara kan beskrivas i termer av att dö bort från det gamla och uppstå till ett nytt liv. De är okunniga om att de kan försonas med honom och att de kan återinsättas i själva syftet med deras liv, nämligen att ära honom, njuta av honom för evigt. De är okunniga om att det finns en skatt i åken där de arbetar. En skatt som är värd mer än något annat. En skatt som är värd att liksom sätta hela sitt liv i pant för att få. De vet inte att den finns där. De är okunniga om att de kan byta ut sitt eländiga jagande efter vind och få istället den lycka som varar för evigt. som går över alla omständigheter, som gör att vi kan uthärda sjukdom och fattigdom och köld, därför att vi har vunnit det som betyder allt. Första Korinthierbrevet 2:9. Vad ögat inte sett och vad örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud säger genom profeten Hosea att hans folk går under i brist på kunskap. Så vad ska då vi som tillhör Guds församling, vad ska vi göra? Vi vet att deras förstånd är förmörkat. Vi vet att de är främmande i livet för Gud för att de är okunniga. Men så vänner, låt oss aldrig sluta att berätta. Att berätta. Vi tröttnar aldrig på att dela de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Men när vi berättar, medan vi berättar, så glömmer vi inte heller, inte för ett ögonblick, att människor ska komma till tro genom vår fantastiska övertalningsförmåga eller genom våra starka argument. Nej! Vi berättar det som han har gett oss att berätta. Och sen kastar vi oss på Gud i bön om igen. Och vi ber till honom om att den helige ande ska få föda den här människan på nytt. Vi berättar och vi ber. Och vi berättar och vi ber. Och vi ger inte upp. Och kära vänner, om det finns någon som hör detta, vare sig du sitter här inne eller om du hör någon inspelning av det här senare, och om du inte kan instämma i att Kristus är ditt liv. Jag väljer orden med omsorg. Kristus är ditt liv. Om du inte kan instämma i det, att Kristus är ditt liv, att Kristus är ditt hopp. Om detta inte är sant för dig, även om du har kallat dig kristen under många år, så vill jag vädja till dig idag. Jag vill vädja till dig att omvända dig. Att lämna allt det som håller dig kvar. Allt det som får dig att vingla fram och tillbaka. Lämna det. Släpp det. Och förtrösta på honom med allt vad du är. Med allt vad du har. Det är en fråga om liv och död. Så vänner, låt oss höra Paulus varning i Herren. Om 2 veckor ska vi fortsätta att titta på det här avsnittet. Och sen ska vi se vändningen som kommer i vers 20. Där han säger, det är inte så ni har lärt känna Kristus. Låt oss be. Ja, Fader, vad annat kan vi göra än att praktisera det vi har hört och komma till dig och be att du öppnar hjärtan. Att du gör allting nytt. Och jag ber också för mina kristna bröder och systrar att du sänder din ande, den heliga ande, som undervisar om oss som Kristus och som leder oss in i din sanning. Att du på nytt kommer med uppmuntran och kraft. Att du hjälper oss att se våra liv och inte bli förblindade eller upptagna i livets omständigheter som pågår just nu. Utan se att det finns någonting som är långt, långt större. Någonting som är evigt. Någonting som är fullkomligt. Någonting som vibrerar med mening och mål och syfte. Fader, påminn oss om det och liksom på nytt för oss in i det. Vi ber i Jesu namn. Och jag ber, Fader, finns det någon här som inte är född på nytt? Gör detta underbarande, förlösande verk just nu. Vi ber i Jesu namn. Amen.